Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Fred förlust mot Öster, 2-0 förlust mot Skövde. Boys är nollat i Superettan. Mitt namn är Erik Persson. Ditt namn, Sebastian Rönström, är just Sebastian Rönström. Vad säger du om Boys uppstart på Superettan 2022?
Ja, men det är väl en ganska oroväckande start så sett till resultaten här. Visst, Öster tippat i toppen och många samtidigt en hemmamatch efter en prestation där man kunde kräva mer av Boys. Skövde visserligen ett lag som vi varnar för på förhand och säkert många andra har gjort också, men som är ju ett lag som är tippat att hålla till längre ner i tabellen, så det har ju inte varit de här riktiga tungviktarna på det sättet i inledningen här som nog skulle Boys ha...
Fast Öster kan väl vara en potentiell tungvikt.
Absolut, absolut. Men då Skövde här nu sist, så det lär ju komma ännu tuffare utmaningar här längs vägen. Och så sett så är ju att börja med två raka förluster en ganska... Eller det är ju en tung start på säsongen. Och nog trodde man mer... om Boys hittills. Sen är det bara i säsongens linda här, men lite mer hade jag förväntat mig.
Det här är Landskrona Boys sämsta seriestart på 10 år.
Ja, det är ju ett väldigt intressant faktum att just att man har ju, det är en lite ny sits för det här laget också, eftersom att man har haft starka säsongstarter hela vägen under Billy Magnusson och Max Möller.
Ja, fått med några sena mål i premiärer och tidigare och fått resultat, en resultatmässig våg i inledningen av varje säsong i princip.
Ja,
Billy Magnusson och Max Möller.
Ja, men precis. Så då är det ju tufft att liksom börja säsongen med två raka förluster, och då också att man får backa bandet till 2012 när Boys förlorade de två första matcherna i Superettan mot BP och Brage med 2-1.
Och då spelar Max Möller?
Då spelar han själv. Han är, ja, man då räknar honom, han är ju i högsta grad involverad i Boys nu också, men som tränare såklart. Två spelare var med även då i den startelva mot BP, Filip Andersson och Linus R. Olsson. Så sen har ju mycket hänt sedan dess, och sådana mönster behöver inte alltid betyda någonting. Boys slutade sexa i Superettan den säsongen.
Precis som de gjorde förra året.
Precis, och det var lägre poäng den gången, så säsongen i fjol var bättre än den, men fram till i fjol så var det ju Boys bästa säsong. Ja, så de har ju inte varit bättre än just den säsongen 2012 fram till i fjol.
Som andra ord, ger det någon form av nyanserad bild kanske? Allt behöver inte gå åt fanders bara för att det blir förlust första två omgångarna. Även om det är en hel del kritiska röster nu och med all rätt, för det har ju inte sett särskilt bra ut. Men det behöver inte betyda att detta blir en skitsäsong.
Nej, det är alldeles för tidigt att säga. Det är också ett till stora delar nytt lag som ska spelas ihop här, och att allt inte sitter direkt från första början är väl naturligt. Så än så länge finns det väl... Är det väl ingen kris så sett. Men det är klart att Boys här framöver i de kommande matcherna behöver få med sig poäng. Och kanske framförallt också spela bättre fotboll för att få lite mer arbetsro här. Jag tror ju fortfarande att Boys med det grundspelet de har och den kvaliteten som finns i truppen, att de ska kunna hamna på en ganska stabil mittenplacering. Jag tror ju inte att det kommer bli en upprepning av förra vårens storsuccé, men att de ändå ska vara tillräckligt bra för att hålla sig undan en direkt nedflyttningsstrid, det har jag liksom inte ändrat åsikt om i den frågan. Men helt klart, de måste ju steppa upp, för prestationerna i de här två matcherna har ju inte varit tillräckligt bra. Det har inte varit den samma intensitet och kvalitet som vi är vana att se Boys med.
Det körde något tåg utanför Södermalms IP. Det var lite snödrivor. Det var inga rejäla läktar som man såg i tv-bilder. Det var lite hus och det såg ut som någon inomhushall. Och det inramningen här i Skövde i lördags andades ju inte riktigt superettan kanske. Matchen höll väl inte särskilt hög nivå heller. Det kändes som att det var lite ettan-nivå stundtals. Matchen i stort.
Ja, men jag delar väl den bilden. Alltså, dels var det... Ja, men alltså det var väldigt mycket av ställningskrig matchen igenom. Alltså Skövde är vassa på sina fasta situationer som vi pratade om förra veckan. Och de körde sina långa inkast, de körde sina hörnor och skapa målchanser på det. Men sett till liksom matchen i stort så alltså jag hade ju inte lätt förvånad alltså spelmässigt om matchen slutade 0-0 och lagen åkte hem med varsin poäng. Inget av lagen var särskilt nöjda, men man går vidare med livet liksom. Så det var väl inte någon katastrofinsats så sett från Boys, även om de inte kom upp i de spelmässiga nivåerna som man är van att se dem. Men det var väldigt mycket kamp och låst spel. Bollen var inte i spel alltså det var inte jättemycket till effektiv speltid i matchen. Det var rätt så mycket frisparkar, det var mycket inkast, det var mycket som tog tid liksom runt om, utan att det, alltså det var naturliga spelavbrott, men de var ganska många de avbrotten.
Lite Y-scout siffror då. 66% i bollinnehav i Boys favör. Skövde har minst bollinnehav i serien så här långt, som du sa, serien i sin linda, så vi ska inte slå på någon trumma där, men det är väl troligt att Skövde kommer ligga någonstans där just i den kategorin. Det är ju ett lag med en annan filosofi än den Boys bedriver. I premiären för Boys, då hade de 54% i bollinnehav mot Öster, och den insatsen har vi ju kritiserat framförallt första halvlek, men de vann i alla fall bollinnehavet. De hade mer boll än vad vi kanske trodde där och då. Nu blir det riktigt intressant tycker jag, för 14 skott mot Skövde, var 5 på mål, 2,22 i XG, alltså expected goals. Mot Öster låg XG-siffran på 0,5. Då var det 7 avslut mot Öster, så att dubbelt så många avslut och en betydligt högre XG-siffra än i premiären. Men det blev ändå en nolla.
Ja, det är klart man hejar till på en sån siffra, den expected goals-siffran här mot Skövde. För det är klart att med de siffrorna så borde man ha fått utdelning. Och det var några lägen där bollen faktiskt, ett läge i första halvlek och sen också ett i absoluta slutskedet där bollen var och dansa på mållinjen. Det var
Erik Persson som var inblandad i första, och det var ju svårt att se på tv-bilderna om den var inne eller, ja, eller ute. Och Emil Jönsson var väl inblandad i något där i 91 minuten.
Ja, så alltså det fanns ju, alltså de var ju nära att göra mål. Det var ju många, men det var de två lägena som det verkligen hettade till på riktigt. Så här Linus R. Olsson ett skott efter att Melko Heijer spelat fram honom och så de saknar ju inte chanser, men det som väl kanske framförallt var lite så är väl att det är inte jättemånga chanser de kommer fram till genom att på det sättet som de var väldigt skickliga på förra året, att kombinera sig fram, spela sig igenom motståndarens lagdelar, utan det är mer, ja, men lite chansbollar in i straffområdet och så en studs hit eller dit och så kan man hugga på det. Så de skulle behöva få till ett bättre ordnat eget spel och skapa chanser genom det för att få bli ännu hetare framför mål. Men den siffran där i expected goals är intressant, just eftersom att vi pratade förra våren var det ju hur effektiva boys var på att ta vara på sina chanser. Det var inte jättemånga skott de hade, men de var väldigt effektiva. Så att nu går det kanske då lite att man har en hög siffra där, låg mot Österås som sagt, men att man måste kanske ta vara på sina chanser när de inte är så pass många och när de väl är så heta som de här chanserna var, när det verkligen var en tå i vägen bara.
Och som vi alltid säger när vi nämner Y-scout-siffror, ta det med en nypa salt. Det skiljer sig från statistikplattform till statistikplattform, men det ger ju ändå någonting, en liten hint. Men det här med att de inte spelar sig riktigt framåt i banan så som de ofta gjorde förra året, för det är ju ändå känslan trots de här siffrorna, trots att de har ett bra bollinnehav, alltså på samma höjder som de hade många gånger förra året, så är ju det känslan att de inte riktigt får det att stämma. Det klaffar inte riktigt. Beror det på underlaget någonting? Nu har de ju spelat på naturgräs, vilket vi är glada för vi är väl
naturgräsförespråkare om naturgräs.
Det är vi ju, så vi ska inte sitta här och prata om det liksom på något konstigt sätt, men nu ska de ju spela på en konstgräsmatta till helgen mot AFC Eskilstuna, och det har de ju pratat om för att konstgräs passar dem.
Ja, nej, alltså det är väl klart att det kan spela in. Nu var inte den här planen uppe i Skövde. Man såg att det studsade till en del när de stod de här längre passningarna på marken. Så det är klart att det kan spela in i det hela. Men just att de behöver hitta mer med instinkt. Ofta låser det sig innan de kommer in på sista tredjedel. De använde Erik Persson, tyckte jag, gjorde ganska bra i taget spelet. Han sög in bollen och så, men sen så kommer de inte riktigt vidare därifrån. Det var några gånger han blandade och gav lite i när han väl hade fått ta emot bollen och sen skulle sätta ut den på kanten. Så var det lite blandad kompott, men de får ju ändå upp bollen dit, men sen måste de också bli bättre på att omsätta det i spel.
Ja, och ha rörelse runt om Erik Persson och kanske löpningar bakom och hitta kemi.
Mm.
Den kemin har man inte riktigt sett. Vi såg ju glimtar under försäsongen med Linus R. Olsson och just Erik Persson, där de verkade hitta någon form av kemi. Den har vi inte riktigt sett de senaste veckorna.
Nej, det behöver, det känns väl som att både om man tar ytterforwardsarna, alltså Robin Sabic och Linus R. Olsson, så har ingen av dem kommit igång och visat någon särskilt bra form här i de två första matcherna. Robin Sabic har haft ett ganska tungt spelmässigt ända sedan han kom. Det har varit få prestationer från honom som har varit på den nivån som man trodde. Det finns mycket tid kvar för honom att komma in i det här, och jag tror att han kan bli en väldigt nyttig spelare och bidra med mycket, men han har inte riktigt kommit igång än, Robin Sabic.
Ja, han skapade lite rubriker i början av förra säsongen när han hoppade in för sitt Värnamo. Gjorde mål i omgång 2, gjorde mål i omgång 3. Det var viktiga mål för Värnamo. Och jag har ju också varit inne på tidigare att det kanske kan bli en uppgradering efter Kevin Jensens flytt. Och det finns en del statistik från förra året som också tyder lite på det, även om det är lite haltande jämförelse med tanke på att Kevin Jensen spelade betydligt fler minuter än Robin Sabic. Men ska vi landa i att det är för tidigt och prata om att Robin Sabic är någon form av floppvärvning?
Ja, nej, men det tycker jag. Alltså han behöver flera av de värvningarna Boys har gjort är ju också tänkta lite på längre sikt. Man har skrivit längre kontrakt nu än vad man har gjort med sina spelare för. Så det finns ju en större långsiktighet i hela tänket. Och en sån som Andreas Mörbeck hade också sina problem att anpassa sig innan han kom igång och spelade, var en av seriens bästa mittbackar förra året. Så där finns ju exempel på spelare som har behövt tid men sen lett väldigt bra med tiden. Så det är... Jag tycker det är för tidigt att döma ut både enskilda spelare och laget som helhet. Men den närmaste tiden här behöver man ändå steppa upp och komma med någon form av formbesked. För annars kan man lätt hamna i en situation där man behöver börja jaga om man inte får resultaten med sig. Så det behövs en utryckning, absolut. Men innan jag har sett de här bristerna i några matcher till så vill jag inte sticka i taken och sätta någon krisstämpel på det här laget.
Mm. Ska vi gå igenom målen då? 1-0, en fast situation som du var inne på tidigare, avsköpte där de är skickligt. En frispark i ytterzon och ja, mycket trafik i Amokadoras straffområde. Det var väl Filip Ottossons gubbe som stormade fram och tryckte in bollen.
Ja, vi kollade ju igenom de här målen flera gånger för att verkligen känna oss säkra. Och det är ju en spelare som kommer inlöpande från i höjd med straffområdeslinjen. Och Filip Ottosson kastar ju faktiskt en blick på den här... sin markering i samband med att frisparken slås.
Aldin Vasic pratar
om. Precis. Och då, men sen så dyker han ju bakom Ottosson på bakre stolpen och då är Ottosson inte där när han dyker upp. Så det är någon form av markeringsmiss där och de marginalerna är ju Skövde skickliga på att utnyttja just när det gäller fasta situationer. De är ett ganska primitivt lag som spelar ut efter sina resurser och tar de chanserna de får. Och då gäller det att vara vaken. Så ja, det var slarvigt.
Skövde den gamla sortens nykomling.
Ja, lite så. De senaste åren, både i Allsvenskan och i Superettan, tycker jag att jag har sett ett litet mönster. Att lagen som kommer ut... lite, alltså det är intressant det där med nykomlingar i ett större perspektiv, att ofta förväntas nykomlingar börja spela en mer cynisk fotboll, men ofta är det ju de kommer ju från en lägre division där de ofta har varit spelet. Det bästa laget och fått spelet och så förväntas de då anpassa sig till en högre nivå och kanske ändra sitt spel och då ger det inte så bra effekt. Det vi har sett i både Allsvenskan och Superettan de senaste åren tycker jag ganska tydliga trender på många lag. Varberg är ett litet undantag, men Boys och Värnamo till exempel förra året i Superettan kom ju upp.
Ja, Östersund, om vi ska Östersund och
Sirius och så vidare. Flera sådana exempel på lag som har kommit ut från en lägre division men varit respektlösa och hållit i sin spelfilosofi och det har också gett fina resultat. Här kommer ju Skövde med en liten annan approach till Superettan, att de spelar som sagt en mer cynisk, primitiv fotboll där man packar ut mycket folk på fasta situationer och går mycket på det. Så det är lite den sortens nykomling som det kanske var mer förr i tiden. Att man spelar lite mer på sina begränsningar än vad... många andra nykomlingar har gjort. Och hittills har det ju funkat bra för Skövde. Får vi se hur det går i det långa loppet. Men lite... Jag ska inte sitta och påstå att jag tycker det är kul att se Skövde spela fotboll när de är... Det är ett ganska tråkigt lag att titta på. Men på ett sätt också befriande med ett lag som faktiskt accepterar sin plats i näringskedjan och så... Och som spelar utefter det för att faktiskt få resultat. Att det finns lag som ser resultat också som något väldigt viktigt, och att vägen dit kan se olika ut.
Med risk för att bli för referatig, men jag vill ändå gå igenom 2-0-målet också för Skövde. Det som började med att Osmane Diawara tappade boll, och sen gick det ganska snabbt.
Ja, det gjorde det. Det är ju Jesper Strid, högerbacken, som har en väldigt hög utgångsposition i det anfallet. Han stod ju uppe som en högerforward. Det är ju så som Boys vill använda sina ytterbackar, att de ska följa med högt upp i planen. Men det blir också samtidigt en risk när man trycker upp laget så högt. För nu blir det ett bolltapp och en spelvändning. Filip Andersson hade inget annat val än att gå ut och stöta på Skövdes vänsterytter där. Och då, sen samtidigt så, ja, han släpper sin centrala ytta, Filip Andersson, men Boys är ändå övertaliga i eget straffområde, och då får Jakub Rudav springa in bakom Viktor Wihlstrand och nicka in den, eller mellan Wihlstrand och Kadura. Det är också slarvigt att han ges den ytan där mellan Kadura och Wihlstrand på inlägget.
För Wihlstrand hade väl någonstans en uppgift där, och det var att hålla koll på Jakub Rudav.
Det var en spelare han hade och Hålla reda på.
Okej, om man förlorar den duellen, men nu var det ju inte ens nära.
Nej, det blir ju, alltså, han överlistar ju honom lite med den löpningen in bakom.
Mm. Ja, men fortsatt brister i Boys, men ingen kristempel än så länge, så kan man sammanfatta det.
Ja, men det tycker jag väl absolut, att de behöver få ordning på, ja, både sitt defensiva spel, men också offensiva spel, att man behöver bli, alltså, omsätta det här bollinnehavet i någon form av praktik, att det också leder till farligare målchanser, att man ger ett tryggare intryck med boll. Jag tycker det var flera gånger när, kanske framförallt Filip Ottosson, som är väldigt bollskicklig och passningsskicklig mittfältare, som kändes lite stressad i några situationer. Blev istället för att ta det lugnt och spela hem och hålla i bollen inom laget, så stressar man iväg med en chansboll ut på kanten som bara rann ut till inkast. Lite mer kyla skulle jag nog vilja se i Boys för att de ska kunna ha mer etablerade anfall. Det är få gånger man har de här långa anfallen där man verkligen sätter tryck och flyttar upp folk.
Ja, men de långa anfallen där, om de nu spelar hemma på IP, där publiken hinner bya lite för att det går en och en halv minut, och sen har de gjort mål.
Ja, men de anfallen där man kan ha 50 passningar inom laget, och sen man ser liksom den här strukturen, att den passningen ska gå ditåt och sen ska den spelaren komma och möta.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Alltså,
den röda tråden har vi sett i 3 års tid.
Ja, alltså det är inte det att den är borta. Det är bara det att man har helt enkelt inte kommit till de anfallen där man har kunnat, ja, men bygga och etablera spel på offensivt tredjedel.
En spetsegenskap i fjolårets boysupplaga som jag ser det var att de hade förmågan att kunna vila med bollen och på så sätt diktera tempo och villkor och så vidare. Och där var ju Somal Majed spindeln i det där nätet. Han spelar som bekant i HF nu, eller han spelar inte för han är fortfarande skadad. Filip Ottosson har den rollen. Nu kritiserar du Filip Ottosson lite för hans insats mot Skövde, och jag håller med. Han var inte bra i den här matchen. Men är det där vi liksom ska lägga ansvaret, alltså på Filip Ottossons, eller är Filip Ottossons fötter, att det är han som ska styra det där och kunna vila med bollen? Det finns ju två spelskickliga innermittfältare till där, man Melker Heier och Adam Egnell, som initialt ska ha en liten högre utgångsposition än Filip Ottosson kanske.
Ja, nej,
men det är väl någonting de måste hitta igen.
Ja, de måste få igång den här, för då, där är jättemycket kvalitet i de här spelarna. Det är tre bollskickliga spelare. Filip Ottosson gjorde en godkänd match mot Öster och gjort det väldigt bra i vissa träningsmatcher. Så att han har den kapaciteten, och han är inte lika bra som Zumar Almadjed, men att han ska kunna fylla rollen och fortfarande liksom vara den spelaren som dikterar tempot, det är, tror jag, är tveklöst. Melker Heier, som vi har hyllat många gånger i den här podden, har ju inte kommit igång i de här två matcherna. Där finns ju betydligt mer att ta av, och jag tycker också att han hamnar ganska långt ner i planen när Boys väl har boll, så han kommer inte i de ytorna där han är som bäst. Det var väl någon situation i andra halvlek nu mot Skövde där han faktiskt kom upp, sen satt inte sista passen, men där,
ja, i
där
första halvlek också, när han spelade fram Linus R. Olsson, så då hände det ju något,
ja, rent konkret. Men det har varit för få gånger i de här två matcherna. Adam Egnell har väl också en viss liksom anpassningsperiod innan han är fullt igång och kan bidra med de kvaliteterna som han visar flera gånger i Gais i fjol. Men det är väl egentligen hela mittfältet som inte riktigt har kommit upp i den nivån de brukar spela.
Nej, precis, för där finns ju en kapacitet.
Absolut, Adam Egnell är väldigt skickliga spelare allihop.
Adam Egnell ska ju dessutom vara en poängspelare, så det handlar ju också om att kunna ha en, ja, men mer framåtskjuten utgångsposition. Filip Ottosson var ju också bra där, hittade något nytt i sitt spel, eller nygammalt kanske i sitt spel, när han fick en framåtlutad position förra året. Så att de där mittfältarna kan ju leverera. Filip Olsson levererade också en del poäng. Det är ju inte modellen det är fel på där, utan det är väl snarare att de ska hitta formen, känns det som. För då kan det skjuta i höjden om de gör det.
Ja, och även att de behöver hitta kemin med spelarna som är framför då, som är också liksom sliter lite med formen här i början. Linus R. Olsson, Robin Savic och så här. Att de här sex spelarna kan funka mer som en enhet, att det inte är... Att de sitter ihop på ett bättre sätt.
Ja, och återigen, pressspelet, det var vi inne på efter Östermatchen, det funkade inte. Och det är ju fortfarande en skönhetsfläck där på något sätt som måste åtgärdas. Det handlar ju också om kemi och Erik Persson, att han ska skicka signalerna att nu går jag, nu ska ni följa efter. Det är ju inte många gånger man har sett det. Så att, det är också en sak som Boys var ganska bra på förra året. Men vinna boll ganska högt upp och sen kunde det gå snabbt. Och då hade de ju per automatik höga utgångspositionerna, hela laget pressade.
Precis, då hade man ju möjligheten att redan tidigt när man vann boll skapa tryck i sista tredjedelen. Nu är det längre upp i plan. Det är några meter man måste ta varje gång man vinner boll, eftersom man då har lägre utgångspositioner i pressspelet.
Albin Linnér fick pris som matchens lirare i premiären. Johan Rapp spelade också från start i premiären. De var inte med nu. Johan Rapp var sjuk. Förväntas vara tillbaka mot Eskilstuna. Albin Linnér missar hela vårsäsongen. Och Jesper Strid ersatte Albin Linnér i den här matchen. Och så kommer det väl förbli. Albin Linnér, nyförvärvet från AFC Eskilstuna, bröt armbågen på en träning i förra veckan.
Ja, det är ju ett tungt slag för Albin Linnér såklart, som ju också är ny som sagt och har behövt vänja sig vid något av en ny position för honom. Han har ju en bakgrund som en betydligt mer offensiv spelare. Han har spelat liksom ytter och även fungerat som wingback i vissa matcher. Att vara högerback i en fyrbacklinje, även om Boys ytterbackar är väldigt offensiva och kanske i praktiken fungerar som wingback, så är det ändå ett annat defensivt tänk och sånt som han behöver vänja sig vid. Och att Och det har väl också tagit lite tid för honom att komma in i det. Jesper Strid kändes ju under första säsongen som att han låg längre fram än vad Albin Linnér gjorde. Men Linnér gjorde det lovande i premiären mot Öster, så att han nu får den här armbågsskadan och blir borta hela vårsäsongen är ju tyngt för honom som ny i laget. Att han kanske liksom får börja om på nytt igen när han väl är tillbaka. För Bojs del så Strid och Linnér känns väl ganska jämnbördiga rent kvalitetsmässigt, så jag tror inte det är inte som om man skulle bli av med Erik Persson där framme, utan man har ju en spelare som kan fylla den rollen lika bra. Men det är ju klart att Bojs som gärna använder sina olika alternativ, kanske roterar lite på ytterbackspositionerna och så, när man har två jämna spelare då blir det ett alternativ färre här och leka med.
Johan Rapp kan ju absolut vikariera som högerback också. Definitivt. Det gjorde han förra året, och nu har ju Erik Hedenqvist debuterat i Superettan med ett väldigt kort inhopp mot Skövde, men det finns ju några fler med i mittbacksleken också om Jesper Strid också skulle gå sönder. När man förlorar ett par fotbollsmatcher i rad så diskuterades ju alltid om det ska ändras i startelvan. Ja, det är väl pågående diskussioner alltid, men det blir ju ännu mer aktuellt kanske. Och jag här är det väl till lite när jag pratar med Max Mölder, assisterande tränaren, som ju håller i U21-lagets matcher. Under måndagen spelar Bojs 1-1 där i U21-serien borta mot Kalmar. Osmane Diawara gjorde Bojs mål, och Max Mölder sa så här. Citatet lyder: fokus var att sätta tonen på den här säsongen i vår intensitet och löpvilja. Att inse att det är där allt börjar. Jag är sjukt nöjd med pressspelet, löpviljan och jobbet vi gjorde mot ett spelskickligt lag. Det här grabbarna satte tonen, nu gäller det att resterande följer efter. Han skickar ju en liten signal till de som inte spelar den här U21-matchen att det är allvar nu, ni måste steppa upp.
Ja, men tveklöst. Det är intressant att han nämner just pressspelet och så, eftersom det är någonting vi har efterlyst i de här två matcherna också. Att det verkar ju då som att man inte heller är nöjd med hur laget har agerat i de två matcherna i Superettan, utan att man förväntar sig en annan form av pressspel. Det kan man inte, även om det har känts som att det har varit lite så direktiv att de ska ligga lite lägre den här säsongen, så verkar det ju ändå vara som att de spelarna som har spelat kan man inte ha följt instruktionerna till punkt och pricka, utan att man förväntar sig något annat. Och då är det ju positivt att man får utväxling på det i den här U21-matchen och att spelare kliver fram. För Det kommer ju att krävas här nu om Bojs då, när man har inlett svagt, att de spelarna som då är utanför startelvan har ju världens chans att verkligen kliva fram och ta för sig och slåss om en plats.
Max Mölder sa också att Ossi, som då är Osmane Diawara, detta är alltså ett citat: Ossi fick inte ut så mycket offensivt förutom att han gjorde mål, men gjorde ett jäkla jobb defensivt. Det är viktigt för vårt spel att börja där. Det är ju ytterligare en sån där signal, och då tänker jag i alla fall direkt på Erik Persson, som själv hade ett kanske lite halvklumpigt uttalande efter Östermatchen, där han sa att han gick liksom halvhjärtat i pressen, att det inte funkade och så vidare. Och han har ju dessutom hyllat Robin Hofse, som var en fantastisk pressspelare för Bojs förra året. Hade andra brister där Erik Persson är bättre, alltså tekniskt sett och målfarlighet och så. Men att Erik Persson inte kanske känner sig som den jobbiga jäklen som Robin Hofse är. Du och jag tycker ju att Erik Persson har lite jobbig jäkel liksom tendenser. Även om de skiljer sig åt då, Robin Hofse och Erik Persson. Men är vi för liksom spekulativa här nu, eller kan vi slå fast att det var en liten passning till Erik Persson när Max Mölder säger så och berömmer Diawara?
Ja, men det kan man nog ändå säga. Alltså, just kopplat till att, nej men att det är det han lägger fokus på, att det var det de ville sätta i den här matchen. Att då är man ju inte, de är antagligen inte nöjda med hur det har sett ut i de här två matcherna, och att man då är nöjd när det ser ut som man vill att det ska se ut. Så att man kräver mer av, ja det är väl en självklarhet sett till att man har förlorat två raka matcher och gjort en svaga prestation, och att man kräver mer av laget. Så det är, ja, intressant men inte konstigt på något sätt.
Mm. Max Möller berömde en drös spelare, han berömde hela laget, men han nämnde bland annat Erik Hedengqvist, Edvin Dahlqvist, Emil Jönsson, Camille Jebara, Alen Smajic som spelar 60 minuter efter en längre tids frånvaro än då. Och att det var då Nikola Lärans bästa match i BoIS så här långt nyförvärvet från Gais. Tror du att det blir några skiften i startelvan till bortamötet med Eskilstuna på söndag?
Alltså jag tycker det är svårt ibland att spekulera just kring BoIS startelva, för då, i och med att i alla fall förra säsongen så gjorde man ju en del byten liksom beroende på matchbild, förväntad matchbild och motstånd och så vidare. Så det är alltid lite svårt att sätta sig in i Billy Magnussons och Max Möllers hjärnor. Men är nu Johan Rapp tillbaka så finns det väl en del faktorer som talar för att han får chansen. Han gjorde ju inte bort sig liksom i premiären mot Öster. Victor Wilstrand hade en ganska tygg match här nu mot Skövde. Konstgräsmatch. Man kanske vill då liksom jobba med och ha ett bättre passningsspel. Då är Johan Rapp kanske det bästa alternativet av alla mittbackar i en sån typ av match. Så att han, om han nu bara är i fysiskt skick och går in och spelar från start, så skulle jag väl tro kanske att han går in igen i startelvan. Intressant det där med Lärdan, men någonstans känner jag väl ändå att man nu ska fortsätta och ge de här tre spelarna på mittfältet som vi har pratat om fortsatt förtroende. För där, jag tror det finns så mycket i dem så att man behöver fortsätta och ge dem förtroende, för det kommer komma. Sen vet jag inte om det kommer bli så, det är mer min egen vilja eller vad man ska säga. Men jag hade gärna sett att man kanske en sån som Camille Jebara fått chansen här nu. Han är yngre och hungrig liksom. Och varken Sabic eller Linus Olsson har gjort det bra i de här två matcherna. Så kanske att man ska få in honom. En liten frisk fläkt som kan röra om lite i anfallsgrytan.
Nu är det alltså två bortamatcher i följd. Skövde borta i omgång två. Ja, vi var ju inne på det inför matchen. Det är en tuff uppgift mot en pigg nykomling som dessutom spelar på det sättet som du har berättat om. Och så nu Eskilstuna som har fått en drömstart. Besegrat J-Södra och besegrat Örgryte. Två lag som många tror ska hålla till i toppen i år. Dessutom var AFC bra på hemmaplan förra året. Blev femma i hemmatabellen i Superettan med 28 inspelade poäng på Tunavallen. Samtidigt, BoIS tog 9 poäng på bortaplan förra året. Sämst i serien. De tog en pinne i kuppen mot Mjällby nu under försäsongen. Men i Superettan har de inte tagit poäng på bortaplan sen 5 oktober förra året. 2-2 mot Trelleborg. Senaste segern 19 juni. 3-0 mot Vasalund som åkte ur.
Man kan ha lättare uppgifter framför sig när man har börjat med två raka förluster i Superettan. AFC Eskilstuna där med den starten de har fått och så svårbedömt lag som de alltid är. Det är också en sån läskig match att få i det läget BoIS är. Så ja, det kommer att bli tufft igen.
Det är lite samma känsla som vi hade inför Skövde. Just den här läskiga resan. Mm. Den här läskiga och obehagliga bortamatchen. Någonstans kändes det så himla självklart att det skulle tippa över för Skövde.
Mm.
Nu i lördags på förhand. Det kändes bara som att ja, stjärnorna hade fixat det flera dagar i förväg. Lite den känslan är det nu också.
Faktiskt, de kommer få slita ute på Tinavallen, boys, för att ta poängen, men någon gång ska det väl också lossna till slut, så det finns ju alla möjligheter.
Veckans sista programpunkt, den som vi har som en stående programpunkt numera i den här podden. Veckans ex-boysare. Du fick välja den här mannen för den här veckan. Och du gick igång ganska rejält. Du var ganska snabb med att välja din kille.
Ja, nej, men alltså det är ju inte någon spelare som är aktuell särskilt den här veckan eller något sånt. Det finns ingen naturlig koppling till det vi har pratat om i den här podden. Och så. Men det är ju en gammal rolig profil som jag har valt. Jones Kusi Azar.
Åh, mysigt.
Ja, han gjorde ju...
Dr. Jones, eller vad kallas
han? Dr. Jones kallas han också ju. Är ju en häftig profil, kanske för den allra bredaste fotbollspubliken, främst känd för sina säsonger i Djurgården där han var en profil i Allsvenskan och en målskytt för dem. Vann väl SM-guld till och med 2005 med Djurgården till exempel. Men han spelade ju innan, han spelade dels i Djurgården mellan 1999 och 2001, sen så hamnade han i Österrike. Gick också på lån till turkiska Denis Lispor 2003 innan han då dök upp i Landskrona Boys och gjorde två säsonger. Enligt boyshistoria.se då har jag tagit fram 11 matcher 2003. Han kom då varvad från Grasser i Österrike, men han hade då innan varit i Turkiet på lån. Då gjorde han 3 mål på 11 matcher i Allsvenskan för Boys och året efter 22 matcher, 4 mål. Han är även med 2 mål på 8 vänskapsmatcher. Så det är ju en fascinerande spelare. Den här.
Men det är väl inte så att han är en fascinerande spelare egentligen? Det är väl
en fascinerande profil liksom, i Allsvenskan. Kan man inte... gjorde de allra största avtrycken i Boys. Men, alltså,
men det är väl framförallt en intervju som gör att du älskar Jones Kusi Azar. Det måste du
ju berätta. Ja, men det är klart att vi ska ta den här intervjun. Det är säkert, den dyker titt som tätt dyker den upp i mitt Twitterflöde. Jag vet inte vem det är som brukar lägga ut den, men den dyker upp då och då. Och jag får mig alltid ett gott skratt varje gång jag läser den. Då är det ju någon slags... enkätintervju som Sportbladet gjorde med honom. Nu sa jag faktiskt fel. Det är en intervju från Djurgårdens eget matchprogram 2001. Det är då Sportbladet som har gjort en uppföljningsintervju med honom faktiskt bara för 2 år sedan, 2020. Där man då, de ställde samma frågor till honom för att se om svaren var annorlunda. Men vi kan ju nämna några godbitar ur den här intervjun från 2001. Då var det ju vi behöver inte ta de här tråkiga svaren liksom, familj, mamma, pappa, 2 syskon. Men det var ju till exempel hobby utanför fotbollen. Då var det ju jaga brudar med Umut.
Vad är det för något?
Det är väl en kompis till honom, antar jag. Mer än så vet jag inte. 2020 då, när han fick samma fråga, svarade han, jobba, umgås med familjen, gamla vanliga grejer man gör. Och då fick han frågan av Sportbladet, du har slutat jaga brudar med Umut. Haha, ja, det är slut för länge sedan. Nu är det familjen man umgås med barnen och försöker få dem att bli bra människor. Vem är Umut? Kommer han. Det är en gammal lagkompis som kom upp samtidigt med mig i Djurgården. Det var 1999 tror jag. Då var vi båda unga och snygga, så då hängde vi inne i stan. Vad heter Umut i efternamn? Oj, det har jag glömt. Det var 20 år sedan. Jag kommer inte ihåg det. Så det är väl det som har fått mest uppmärksamhet i det här. Man svarar också på husdjur. Fick han en fråga. Jones Kusi Azar. Svarar han. Och då... han ser väl sig själv som sitt eget husdjur eller något då.
Svårbedömt.
Nu då 2020 fick han frågan och då sa han, jag har inget husdjur. Då skrev du Jones Kusi Asare, sa Sportblad till honom. Haha, som sagt, inget husdjur, ska han. Och vad ville du bli när
du... blir ett mysterium,
ja, känner jag. Vad ville du bli när du var liten? Jag tänkte inte, var svaret då. Favoritämne i skolan, lunch. Så den här intervjun har ju blivit uppmärksammad och är ständigt aktuell då, som sagt, i mitt och säkert många andras Twitterflöden. Men en rolig profil, och jag var ju väldigt liten på den tiden han spelade i Boys, men jag minns ju honom främst då från tiden i Djurgården där han ju var en målskytt när de slogs i toppen av Allsvenskan.
Ska vi...
Vi kan ju nämna då att han också gick vidare från Djurgården till Esbjerg och sen var han på lån i Ålborg. Sen hamnade han i Assyriska och den senaste klubben, Division 6-klubben Jarlaberg IF.
Shit vad du gick igång på detta.
Ja men han, jag tycker ju det är roligt. Han kommer från Ghana då, ska jag tillägga, så har jag inte nämnt. Kom till Sverige som 16-åring.
Ja. Ja men bra, men då är vi väl färdiga,
ja, för den här veckan. Ja, vi behöver nog inte älta med om Jones Kusi Asare.
Nej, jag vill inte ha hans målfacit i Esbjerg och jag och allt
vi,
vad det var.
Vi stannar där.
Ja. Tack så mycket för att ni hängde med oss denna veckan och lyssnade. Som sagt, härnäst på schemat för Landskrona Boys är AFC Eskilstuna på bortaplan. Vi återkommer såklart på hd.se och i papperstidning med texter och så vidare. Och vi återkommer också med Landskrona Boys-podden nästa vecka. Tack och på återhörande!
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.